En podcast från Aftonbladet.
Det har snart gått 3 år sedan Ryssland inledde sin storskaliga invasion av Ukraina. 3 år av våld, förödelse och lidande. Men nu, med Donald Trump vid makten, frågar sig många om vi kommer att få se ett slut på kriget.
I have to speak to President Putin. We're going to have to find out. He can't be thrilled. He's not doing so well. I mean, he's grinding it out, but most people thought that war would have been over in about 1 week. Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal.
Ja, så sa USAs nu sittande president Donald Trump efter måndagens installation. Han som skulle få ett slut på kriget i Ukraina på 24 timmar. Nu pratas det snarare om 100 dagar eller mer. Och medan ledare pratar så pågår kriget för fullt. Allt fler ryska soldater väljer att desertera, parallellt som det gång på gång värvas in nya. Den nordkoreanska styrkan i Kursk kan snart vara utplånad och Ukraina attackerar allt djupare in på rysk mark. Samtidigt säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky att landet behöver minst 200 000 allierade soldater för att genomdriva någon typ av fred. I dagens Aftonbladet Daily ska vi prata om hur det faktiskt går i kriget, varför fler och fler ryska soldater väljer att desertera och vad det finns för förväntningar nu med Trump vid makten. Jag heter Olivia Bengtsson. Och med mig idag har jag Jörgen Elving, militärexpert och före detta överstelöjtnant. Ja, Jörgen, snart 3 år efter att Ryssland inledde sin storskaliga invasion av Ukraina väljer allt fler ryska soldater att desertera, något som Sveriges Radio har rapporterat om här. Varför gör de det, tror du?
Det finns ett antal motiv till de här deserteringarna. Krigströtthet kan vara en anledning. Man kan vara missnöjd med sina chefer eller hur man har behandlats. Sen också att utlovade ekonomiska ersättningar inte utbetalas eller att utrustning saknas eller är undermålig. Så det finns ett antal orsaker till de här deserteringarna.
Går det att säga någonting om hur det går i kriget för Ryssland att liksom soldater väljer att lämna?
Deserteringarna är ju ett tecken på brister i de ryska väpnade styrkorna, men det är bara en faktor som måste beaktas när det gäller att bedöma hur det går för Ryssland i kriget. Och utifrån bara deserteringarna så är det svårt att dra några entydiga slutsatser.
Samtidigt så värvas hela tiden nya ryska soldater. Alltså, vilka är de och vad är det som lockar, tror du, att strida i det här kriget?
Ja, om vi börjar med det som lockar så är det pengarna som lockar. Det är dels frågan om en engångssumma när man skriver på kontraktet. Dels är det den månatliga ersättningen man får. Plus då att det också i det fall man stupar så utbetalas ersättning till anhöriga. Och det här är ju någonting som i första hand ryssar i de fattigare regionerna har nappat på. För att de här summorna är i deras ögon är närmast astronomiska, och låter man sig då kontraktsanställas så får man en ekonomisk status som man inte hade kunnat drömma om man hade stannat kvar hemma vid.
Vissa experter menar ju att de nordkoreanska styrkorna i Kursk snart kan vara utplånade. Tror du att fler trupper från Nordkorea kan komma att skickas till Ryssland?
Den här nordkoreanska styrkan, den uppgår ju till cirka 10 000 till 12 000 man, och de har ju vidlåtits relativt stora förluster. Enligt Zelensky 4 000 stupade och sårade, och de här förlusterna är ett resultat av den taktik man använder sig av. Köttkvarnsanfall och att man inte uppmärksammar hotet från drönare. Och även bristande samordning med de ryska förbanden, inte minst i följd av språkförbistring. Och det är lite svårbedömt om det kommer att tillföras ytterligare nordkoreansk personal, för att erfarenheterna från deras insats i Kursk, det kan innebära att man från rysk sida då betackar sig för ytterligare nordkoreaner, och förlusterna kan också ha en återhållande effekt på den nordkoreanska ledningen.
Men hur ser liksom Rysslands militära förmåga ut i nuläget?
Ja, den ryska militära förmågan är ju inte vad den var i februari 2022. Men det varierar mellan de olika försvarsgrenarna och vapenslagen. Vissa vapenslag har betydligt mer tilltufsade än de andra. Till exempel markstridskrafterna, deras förmåga är ju nedsatt i betydande grad. Marinstridskrafterna, där har Svarta havsmarinen förlorat sin handlingsfrihet i Svarta havet. Och marininfanteriet, som tillhör marinen, är egentligen bara en skugga av sitt forna jag. Flygstridskrafterna, de är delvis påverkade och där har vissa flygplantyper slagits ut i relativt stor omfattning. Och sen har ju förmågan till luftrumsövervakning och stridsledning påverkats negativt då exklusiva resurser i form av stridsledningsflygplan slagits ut. Och luftförsvaret har problem att möta de ukrainska drönarattackerna. Och till det kommer att man har tagit nyckelpersonal som tekniker och andra och överfört dem till stridande förband i Ukraina. Luftlandsättningstrupperna är i princip som marininfanteriet bara en skugga av sitt forna jag. Och den enda försvarsgren som inte är påverkad, det är de strategiska robottrupperna.
I måndags blev det klart. Nu är Donald Trump USAs 47:e president. Hur kommer han att förhålla sig till kriget i Ukraina? Och hur var det med långdistansrobotarna? Är det tack vare dem som Ukraina lyckas slå mot mål längre och längre in i Ryssland? Det ska vi prata om efter en kort paus. Häng kvar! Den senaste tiden så har ju Ukraina nått mål djupare in på rysk mark där man slår mot militära anläggningar bland annat. Är det här tack vare de här långdistansrobotarna som du har varit mycket prat om?
Ja, om man tittar på frekvensen av de ukrainska angreppen mot mål på djupet av rysk territorium så enligt min uppfattning så har de ökat i frekvens under senare tid. Och det är en av förklaringarna är tillgången till långräckviddiga drönare. Och där har Ukraina ungefär 20-talet olika typer med en räckvidd mer än 250 kilometer. Och målvalet för de här attackerna det är lite grann gott och blandat. Flygbaser, olje och försvarsindustri. Och de militära mål som man har angripit är bland annat det strategiska bombflygsbaser i Engelsk och Olenja. Och Olenja är en bas som ligger i Murmanskområdet. Och sen har man dessutom slagit mot staber och underhållsdepåer.
Enligt Ukrainas överbefälhavare så har Rysslands ammunitionstillgång halverats. Om det liksom stämmer, vad kan det få effekter på kriget?
För det första så de här uppgifterna om att ammunitionstillgången har halverats får man väl förhålla sig lite grann skeptisk till. Men otvivelaktigt har de ukrainska attackerna mot ammunitionsdepåer och fabriker för ammunitionstillverkning lett till brist både för finkalibrig och artilleriammunition. Och bristen när det gäller artilleriammunition det kan innebära begränsningar i att understödja anfall, det vill säga anfallstempot nedgår och att möjligheterna att genomföra artilleribekämpning också nedgår.
3 år har ju snart gått här. Vi pratade om Rysslands militära förmåga. De har ju förlorat en del. Alltså, hur ser Ukrainas militära förmåga ut då i nuläget?
Ukrainas förmåga, eller militära förmåga, är ju så att säga idag betydligt bättre än vad den var 2014. Men man dras med problem. Personalförsörjningen är ett sådant. Och dessutom, som någon har uttryckt det, att det här kriget är en liten före detta sovjetnation som slåss mot en stor före detta sovjetnation och det indikerar att det fortfarande finns rester av ett sovjetiskt förhållningssätt i den ukrainska väpnade styrkorna, vilket är till nackdel. Och sen är ju också det att det finns tendenser till att man skjuter beslut uppåt i den militära hierarkin. Beslut som skulle kunna ha tagits på taktisk nivå, ja, de skjuts upp så att det blir närmast ett beslut på ÖB-nivå i slutändan. Och det här är några faktorer som påverkar den ukrainska militära förmågan negativt. Och till det kommer också det västliga stödet Man har fått material från väst, men delar av materialen har kommit sent och i vissa fall inte i det antal och vid den tidpunkt som har varit utlovad.
Sedan i måndag så är ju Donald Trump USAs president. Trump har ju tidigare sagt att han kan lösa kriget i Ukraina på 24 timmar. Nu pratar man mer om 100 dagar eller mer. Vad finns det för förväntningar nu?
Det finns förväntningar dels på att Trump ska lösa den här konflikten och få ett slut på kriget. Men det finns också tvivel på att han ska lyckas med det här. Och 24 timmar i det här sammanhanget som har nämnts, det är fullständigt orealistiskt. Och Trumps Ukraina-ansvarige, före detta generalen Kellogg, han har ju nämnt 100 dagar. Och det visar ju på en tillnyktring när det gäller tidsutdräkten.
Låter det rimligt tycker du med 100 dagar?
Alltså det går inte att säga vilken tid det kommer att ta att få ett slut på det här kriget förhandlingsvägen eller på något annat sätt.
Trump har ju sagt nu att han inom kort kommer att prata med Rysslands president Vladimir Putin. Spekulativt, alltså, hur tror du att det samtalet kommer att gå?
Jag bedömer att det här inte leder till ett genombrott utan mer att känna syftet, att känna varandra på pulsen. Alltså det här kommer ju ha likheter med två hanhundar som nosar på varandra för rätt på vad de går för. Så att jag tror att man ska inte ha allt för stora förhoppningar på det här första samtalet.
Nej, alltså finns det ens någon snabb lösning för att stoppa den ryska aggressionen, tror du?
Jag ser idag ingen snabb lösning på konflikten som en möjlig utveckling. Det enda som skulle kunna leda till en snabb lösning, det är ändå att en av parterna har varit avgörande på stridsfältet eller att man inte har förmåga att fortsätta konflikten till följd av brist på resurser eller att man tillfogar sådana skador att det inte är möjligt att fortsätta helt enkelt.
Jörgen, vad kommer du att hålla koll på nu då framöver här?
Ja, det är fyra saker som jag tycker är viktiga att hålla koll på. För det första, hur går striderna i Kursk och Oblast? Och hur länge kan den ukrainska sidan bibehålla delar av ryskt territorium? För så länge man gör det, då har man också en bättre förhandlingsposition. Nummer två, när når de ryska styrkorna Donetsk Oblast västgräns och vad händer sedan? Kommer man att fortsätta anfallet i västlig riktning eller kommer man att nöja sig med att, ursäkta uttrycket, ha befriat Donetsk Oblast? Den tredje punkten, det är om Ukraina eller Ryssland tummar på sina krigsmål. För gör de det så skulle det kunna öppna för förhandlingar. Och avslutningsvis, den nya amerikanska presidentadministrationens agerande och förhållningssätt visavi Ukraina.
Det återstår att se. Tack för idag, Jörgen.
Ja, tack.
Sist här hörde du Jörgen Elving, militärexpert och före detta överste löjtnant. Jag heter Oliva Bengtsson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Efter att vi spelade in det här avsnittet uppmanade Donald Trump och Vladimir Putin att komma fram till ett fredsavtal med Ukraina. Annars kommer USA bland annat att utöka sina sanktioner mot Ryssland. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.